Dagens predikan heter Vilken Jesus tror du på? Och vi börjar i Andra Timoteusbrevet kapitel 3 och vers 1-5. Här skriver ju alltså Paulus till den unge brodern Timoteus, och det är ju det sista brevet som Paulus skriver faktiskt. I alla fall som vi har bevarat och vet om. Han säger så här: Det ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Det här var ju nästan som taget från Rapport eller Aktuellt eller något, tycker jag. Ungefär vad man ser att det är i vår värld. Han fortsätter sen lite grann, för jag ska inte läsa allting, men han fortsätter sen uppmana Timoteus om några saker. Och det är från vers 10 då, så läser jag en bit framåt. Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet. Under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiochia, Iconium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig det. Du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Här var alltså Paulus kanske sista ord till Timoteus han skrev. För sen så börjar han prata lite längre ner, som jag inte läser då, om att han är redo att lämna jordelivet. Här stod ju många saker, och det är ju, man känner, ser inför våra ögon att det är andra läror som förs in istället för den rena sanningens lära, den kristna tron, och blandas ihop i någon form av sammanblandning som varken är sann eller har kraft att frälsa och rädda människor. Det står ett intressant ord inför hans uppenbarelse, läste vi alldeles nyss. Alltså Jesu uppenbarelse. Vid första gången jag läste det, då tänkte jag, det är nog uppenbarelsen när Jesus kommer tillbaks. Men vart efter jag har läst nu så börjar jag tänka att det är nog inte den uppenbarelsen som han talar om, utan Jesus ska ju uppenbaras för dig och mig, för den kristne som söker honom allt mer. Och för att han ska kunna uppenbaras för oss, alltså upplevas och bli verklig i våra liv och bli en levande verklighet, så är det just Guds ord som måste jobba med oss och skära in och skilja sånt från oss som liksom dödar det andliga livet och gör att Jesus inte blir levande. För nu presenteras det ju ofta en Jesus som tolererar synd. Men det vill jag slå fast, att Jesus tolererar inte synd. Han vill befria oss från mörker och synd i våra liv. För Jesus kom för att försona synden och ta bort den. Det står i 1 Johannes 3:5. Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Och här är ju inte det att menas att man är syndfri sedan man blir kristen. Det är inte så, men man kan inte leva i synd och trivas i det. För Guds ande är en varnaren, så man trivs inte mer än vad en fisk trivs på land. Man sprattlar. Så det är som sagt inte så att en kristen inte kan synda eller falla i synd. Det kan han mycket väl, och det händer ju. Det är vår erfarenhet att det gör vi med jämna mellanrum, eller ojämna mellanrum, men helst inte alls. Men det händer. Men vi kan absolut inte trivas i det och göra synd medvetet, för då kommer vi i kollisionskurs med Guds ande som bor i oss och som leder oss på den eviga vägen. Och Jesus, han kom för att förlåta synder, för att rena oss med sitt blod när vi vandrar i ljuset och befria oss från synden, eftersom den skiljer oss från Gud. Det står så här i Johannes 1:5. Detta är det budskap som vi har hört från honom, alltså från Jesus, och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu hans sons blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, då gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Så Jesus, han vill ta dig och mig och oss människor i ena handen och Gud i den andra och föra oss samman med Fadern i himmelen och befria dig och mig från allt som tynger oss, som trycker ner och plågar oss och som gör att vi får dåligt samvete inför Gud. Han har makt och kraft att sätta oss fria när vi öppnar vårt hjärta och ber om hjälp. Jesus, fräls mig, rädda mig på det området. Kom med ditt ljus och sätt mig fri. Så har Jesus sån kraft i sina händer så att han med den heliga ande förmår gå in och göra saker inne i oss som vi inte klarar av. För Gud har inte tänkt att du och jag ska kunna leva det kristna livet själv och bulta oss på bröstet och säga att vi var duktiga. Det är inte kristen tro. Kristen tro är att följa Jesus, att följa honom och vara beroende av honom. Och han med sin ande vinner segrar i oss och genom oss. För det är Gud som verkar, och då blir också han ärad för det verk han gör. Så det vi ska göra, som sagt, är att vända oss till Jesus, öppna oss för honom och erkänna från djupet av vårt hjärta att vi behöver dig, Jesus. För annars kan det bli som det blev när Jesus vandrade på jorden. Där människorna trodde att det räckte att vara lite religiös, gå lite i synagogan och göra lite vissa regler och sånt här. Va? Det var många fariser och lagkloka och andra människor som tänkte att det var okej. Men till dem sa Jesus i Lukas 13:35: Se, ert hus lämnas nu åt er själva. Jag säger er, ni kommer inte att se mig. Ni kommer att se mig först när ni säger: välsignade han som kommer i Herrens namn. Där säger Jesus, ni kommer inte se mig. Jag blir inte levande för er. Ni kommer inte uppleva någon av min välsignelse förrän ni börjar förstå vem jag är och prisa och tacka mig för att jag är så god som Bibeln beskriver mig, och jag vill komma och rädda och frälsa den som har ett förkrossat hjärta och förstår att man behöver mig. Så den människa, om du som lyssnar på det här kanske tänker, jag vet inte om jag är så förkrossad, men jag behöver en frälsa, jag behöver någon som räddar mig för evigheten. Någon som kan förlåta mig min synd. Då har jag en person som kan göra det, för det finns bara en. Det är han som har burit världens synder. Jesus Kristus, han som blev straffad och plågad för dina och mina synders skull. Han som blev uppväckt från de döda för vår rättfärdiggörelses skull. Jesus har kraft i sina händer och kraft att förlåta och auktoritet att förlåta dig och mig och oss alla våra synder och ta oss in i sin famn och gemenskap med Gud. Han klär oss då i sin ande och sin rättfärdighetsklädnad så vi blir rena. Och så får vi vandra i det ljuset. Då står det att blodet renar oss från all synd när vi fortsätter ha den här öppna gemenskapen med Jesus. För blodet det renar i ljuset som sagt. Många idag har gjort sig en egen bild av hur den Jesus är utanför Guds ord. Problemet med det är att den Jesus finns bara i den människans fantasi. Och en fantasifigur kan inte frälsa eller rädda någon för evigheten. Utan Jesus, han är precis så som Bibeln säger att han är. Och då menar jag hela Guds ord, hela Bibeln, inte bara vissa delar av Guds ord. För Jesus, det står till och med att det namn han har fått är Guds ord. Så Jesus och ordet är ett. Han är Guds ords uttryck. Han är Guds budskap. Han är Guds utsträckta hand. Hans Guds öppna famn för oss människor. Överskriften var ju som sagt, vilken Jesus tror du på? Och min önskan är ju den att du ska tro på den Jesus som Bibeln presenterar, som Guds ord ger oss, för att du ska komma in och bli frälst, räddad och leva i evighet tillsammans med honom. Och då är ju då källan till att lära känna Jesus är att be till honom, tala till honom och framförallt läsa hans ord. Att vara enkel och barnslig och säga, Jesus, fyll mig med din ande och tala till mig genom ditt ord. Om du lyssnar på det här och kanske inte är någon van bibelläsare, så är mitt råd att du börjar läsa i Nya testamentet. Kanske till exempel i Johannes evangeliet. För att lära känna den som du vill prata med och komma i kontakt med. Och jag lovar dig att han kommer på olika sätt visa för dig vem man är. Genom att kanske göra sitt ord levande eller möta dig på i ditt inre på ett sätt som bara han kan. För jag har pratat med människor och jag har sagt så här ibland att när de frågar vilka bevis har du att Jesus finns och att han är enda vägen till Gud. Ja, då har jag sagt så här att be till Jesus själv och läs hans ord. Så kommer han ge de bevis han behöver. Och alla som har tagit det på allvar har han mött och han har frälst och räddat dem in i sin gemenskap med sig själv. Det här problemet med att göra sig egna bilder av Jesus och Gud är, det är inget nytt problem. I andra Korintherbrevet skriver Paulus om samma problem redan på den tiden. Det är kapitel 11 det. Så då skriver han så här till korintherna. Andra Korintherbrevet 11 och 1. Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från mig, från min sida. Ja, visst står ni ut med mig eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva. Så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte har tagit emot, då fördrar ni det bara allt för väl. Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar. Även om jag inte är någon vältalare saknar jag inte kunskap. Och den har jag alltid och på alla sätt lagt fram för er. Här har alltså Paulus problem att det kommer apostlar och predikar en annan Jesus och den främmande ande som följer, alltså det vill säga mörkrets makter, och det är ett annat evangelium. Idag finns det många andra evangelium. Det finns, man blandar ihop religioner, blandar samman evangelium till en mörk sörja bara det finns. Och det finns andra evangelier som fokuserar på att människan ska bli rik och lycklig. Och det finns massa andra konstiga evangelium som fokuserar på märkliga fenomen och sånt. Men det vi predikar och det jag vill predika idag, det är frälsningen hos Jesus Kristus. Och att han dog för mänskligheten och försonade oss med Gud på ett kors, på Golgata kors. Och där tog han världens synd, det tog han din och min synd, tog vårt straff och försonade oss med Gud. Och att idag är han uppstånden och kan frälsa och rädda och dra in i sin gemenskap igen. Han är Guds öppna famn. Han är den som du söker efter, som tycker att du har tomhet i livet, som upplever att det inte är meningsfullt, som kanske brottas med självmordstankar, med ångest och andra problematik och annat svårt som vi människor kanske inte delvis kan avhjälpa helt och hållet. Det är den där Jesus kan gå in och hjälpa och befria på ett sätt som vi människor inte förmår. Så till dig som kanske kämpar med något jobbigt vill jag uppmuntra dig att Jesus armar sträcker sig mot dig och han förmår möta och förvandla och hjälpa dig. Och hans ord är din vän att kunna förstå vem du talar med och kunna ge dig vägledning och hjälp genom. Jesus kom för att frälsa människan. Hur då beskriver man då Jesus i Bibeln? Ja, det är alldeles för mycket för att jag ska kunna ta det så här helt kort. Men jag vill avsluta ändå med att läsa en profetia om Jesus. För det är så att Bibeln är ju till skillnad från andra böcker fylld av profetior. Det finns ingen annan. Profetier är alltså förutsägelser om vad som ska hända. Det står i Bibeln hur tidens slut kommer vara innan Jesus kommer tillbaks. Det står om obehagliga katastrofer och krig och annat. Allting finns att läsa i Bibeln. Till exempel Matteus 24 är ett vanligt ställe. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, Lukas 21 och så vidare. Det finns mycket att läsa. Det finns hundratals profetier. Det finns redan innan Jesus föddes så finns det många profetier om till exempel var han skulle födas, hur han skulle dö och så vidare. Allting för att Gud ville säkra att ingen skulle missa vem Jesus var. Att det var den utlovade frälsaren och Messias och Herren, alltså Guds egen son som kom till jorden. Men en del människor såg det, andra missade det. Jesaja 11 står ett intressant ord om Jesus. Och det är det sista jag ska skriva här nu. Eller säga nu i den här predikan som vilken Jesus tror du på? Jesaja 11:1. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Och det kan jag bara säga helt kort att avhuggna stam, det syftar ju på att det är ju Josef släkttavla han hänvisar till. Och Josef är inte biologisk pappa till Jesus. För Jesus har nämligen ingen biologisk pappa på jordesidan. Utan hans pappa är Gud fader själv. Nämligen så att jungfru Maria blev avlad av den heliga ande. Det var ett alltså ett mirakel kan man enkelt sagt uttrycka och säga att det är. Något som bara Gud kan göra. Så Josef var alltså inte hans biologiska pappa. Och det sägs redan här i hans avhuggna stam i släkttavlan. Men han var nog en bra förebild, för Jesus fick ju lära sig säkert en hel del av honom med snickeri och yrkeskunnande och så. Vers 2. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och fruktan för Herren. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma de fattiga, med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin munstav, med sina läppars andedräkt döda det ogudaktiga. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja och trofasthet bältet om hans höfter. Det finns någon sak som räknas upp flera gånger här, och det är Herrens fruktan. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Och Guds fruktan, som ju nämns flera gånger, det är egentligen kännetecknet för den som känner Gud. Och det var kännetecknade alltså Jesus liv, säger profetian om honom här redan. Men vad är då Guds fruktan? I Ordspråksboken 1:7 kan vi säga så här om Guds fruktan, eller står det så här: att frukta Herren är början till kunskap, men vishet och förmaning föraktas av dåren, står det. Och så står det i Ordspråksboken 8:13 att frukta Herren är att hata det onda. Högfärd, högmod, ett ont leverne och en falsk mun, det hatar jag, säger Herren där. Så något som kännetecknar Jesus och den riktiga Jesus, det är just fruktan, Guds fruktan för Gud. Man har en vördnad för Gud, en respekt för Gud. Man vet att han har makt med sitt blotta ord att ge liv, att hela, rädda, men också att ta liv och släcka liv och fälla en dom över en person eller en nation när han som världens domare ser att det är rätt att göra så. För Gud är allsmäktig, allsvis och har allt i sin hand. Men då säger någon, men se så mycket ondska så där på jorden då. Och då ska jag bara helt kort, innan jag avslutar här, förklara lite kort vad det beror på. Och det beror på att Gud är inte alena ensam i universum. Det finns en ond makt, den fallen ängel som går under namnet Satan, som också står för mycket ont. Han har som mål att utplåna människan, kan man säga, att göra människor så mycket ont det bara går. Så här på jordesidan står vi i valet och kvaret med att ta in tankar från Gud, från den onde, eller kanske tänka för oss själva, så att säga. Så vi står mitt i skottgluggen i detta drama då, va? Nu ska jag ge lite lugnande budskap. Det är att Gud är mycket, 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 mycket starkare och mäktigare än Satan, vilket ju är skönt. Men likväl säger Bibeln att hela jorden är under den ondes våld. Och det är det som förklarar mycket av den ondska ni ser på jorden. Eftersom människor då väljer att göra som den onde sår in i tankevärlden och kanske mörda och göra olika terrorattentat och liknande som vi ser utspelas i vår värld. Men det är liksom inte något som Gud står för, eftersom han är kärleken och vill människan väl. Han vill ha gemenskap med människan och vill att vi ska leva tillsammans med honom. Och då är Jesus hans öppna famn och vägen dit. Jag tackar dig, Jesus Kristus, för att jag fått dela några enkla ord ur din rika skatt, Herre. Jag tackar dig, Fader i himlen, att du välsignar idag, Jesus, varenda människa som har lyssnat till den här enkla predikan. Jag ber, Jesus, att du ska komma riktigt nära och möta med din ande och ditt ljus till frälsning och räddning, att vi ska få öppna våra hjärtan och tala med dig, Herre. Vi tackar att vi får lägga våra liv i dina händer och veta att du är den enda, Jesus, som kan rädda oss inför evigheten. Vi kan inte genom goda gärningar ta oss dit, för vi är inte goda. Vi älskar inte dig av hela vårt hjärta, vår kraft och förstånd och vår nästa som oss själva. Och vi gör mycket som vi inte är så bra, Herre. Men vi tackar dig att du är god. Att din härlighetsande ska komma och möta oss, Jesus, och hjälpa och rädda oss. Vi lägger oss i dina händer och jag ber om allt gott över den som har lyssnat och din rika välsignelse. Jesus, möt Herre. Amen.